Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det är ju slående när man väl har gjort det som vi gjort, Fredrik. Man har varit ute på res på ett tag, sen går man in till en materialförvaltare och ber tvätta mina kläder och man får tillbaka sandpapper.
Ja,
vad är det med inställningarna på, vad är det med inställningar på torktumlar och tvättmaskiner hos materialförvaltare?
Någonting är det som gör att det ska gå fort, det ska bli rent och det ska inte vara liksom nå elegans över det hela. Jag tycker det är kliniskt och det är bra, man vet vad man får.
Du har ju varit utsatt för det här, för du har ju, nu du är faktiskt hemma i Leksand, men det är ju typ första gången, så det var vintern när du åkte.
Ja, men det var helt sanslöst och dessutom hade det snö. Jag kan liksom inte ens, jag satt faktiskt igår och funderade sådär, när var jag hemma senast? Det är ju några veckor sedan, sen om det är 20 dagar sedan, 15, 23, det har jag inte en aning om, men det har gått från full vinter, mycket snö till vår och då tar du ju slut på underkläder och ändå har jag köpt nytt, byggt ut liksom förrådet. Jag skulle ju kunna leva på de här kallingarna och sälja dem nu länge, men då fick jag hjälp av Lelle och Staffan, heter väl Björklunds materialare bland annat, de är ett helt gäng där, precis som alla andra materialare som är supersköna. Så jag var knallade helt enkelt dit på morgonen när de hade värmning, lämnade över en typ en ICA-kasse, här är skitiga kallingar och strumpor, gör något åt dem, får tillbaks dem, då har de ju gått ner i en storlek också av den där temperaturen, men jag fick hjälp.
Jag gjorde samma i Karlskoga i fjol. Jag hade varit och spelat en paddelmatch för någon form av match där Karlskoga spelade, och så fick jag hjälp av Fredrik Sundin, ja, som kallas för Sudden, som ju för övrigt ska avsluta, exakt, sin materiala karriär, så att han kommer inte vara kvar i Karlskoga. Det är en profil fattigare.
En klippa.
För ja, verkligen. Men då hjälpte Fredrik och även J20-gänget där att tvätta. Och då får man ju också tillbaka, du vet, så här, det hänger på ett sådant lite snarare. Som bara händer i hockeyn också. Alla som har spelat hockey eller varit i hockeyomklädningsrum, de känner igen
det. Och det var så här, när jag lämnade in mitt så sa han att det var liksom inte, jag fick inte lämna på sig. Då hämtade de så här tvättband. Och då trär du ju på kallingar, tischar, shorts då, som spelar. Strumporna får du ju paketera i ett snöre som du drar åt. När jag sen fick tillbaka det på kvällen när det var match, för jag var lite så här, jag sa till Björklöven, nu är ju de vidare till final, men jag sa liksom till materialen att jag kommer ju få vara här längre, för det här kommer ni att vända. Så här jobbar jag, sen in hos Modo så får jag någonting, för jag är positiv där. Vi måste ju vara, jag är diplomaten nummer ett. Men då när jag fick tillbaka det, tog det till hotellet, packade inte upp det där sent på kvällen, för jag tänkte, det är ju liksom sorterat. Då satt du ju fortfarande kvar på det där liksom packet, så strumporna har ju helt annan struktur just nu. Men det är löst, jag fick rent, men nu är jag hemma och vänder. Jag är på grillmiddag hos mina föräldrar och med lite brorsan och hans familj. Spelar in det här, tvätten pågår, har en snäll morsa som jag kunde lämna skjortor till. Imorgon packar vi om, finalen börjar.
Oh.
och med det hälsar vi välkomna till det nya finalavsnittet av Ringside. Med final menar jag bara det att det är Hockeyallsvensk final. Det är helt enkelt den här dagen när det här släpps, när det är lördag helt enkelt. Och vi befinner oss i Jönköping för den första Hockeyallsvenska finalen mellan HV71 och Björklöven. Och då tänker ni, ja men då går rakt på sak Fredrik och Lars. Vi jobbar inte så. Utan vi har mycket annat att prata om innan vi ska komma fram till det göttigaste. Och vi brukar ju vara så att vi vill ju gärna börja där vi har varit senast, och med tanke på att vi var i Örnsköldsvik igår då, vi spelade in det här fredag, med tanke på att reseschema och att det var en Game 7 gjorde att vi kunde inte släppa den här podden fredag morgon. Det hade blivit lite för hektiskt, och därför hoppas jag att ni överseende med att det blir en lördagspodd lagom till finalerna. Så Fredrik, vad såg vi egentligen i Örnsköldsvik?
Vi såg en väldig antiklimax, skulle jag påstå, om jag börjar med liksom ett negativt tonläge. Då förhåller jag mig till det faktum, alla pratar ju upp en sjunde och avgörande match. Det fanns så många faktorer som spelade in till att vi liksom hade förväntningarna på det där. Sen sker det som sker, ett Björklöven som jag tycker fullständigt pulveriserar Modo, om jag ska ta i så jag spricker. Och jag har sett det där ha hänt förr. Jag har varit med om det som tränare på båda sidor, när man tycker att man har allting dukat och klart, och sen fallerar man, om jag börjar med Modo, som jag tycker gör sin sämsta match såklart av de här sju man spelar. Jag tycker inte att de fick upp sin egen liksom nivå på en tillräckligt hög nivå för att ens störa Björklöven. Jag vet inte vad du säger.
Jag skulle vilja skjuta in bara och säga, jag satt och funderade på det där på flyget ner till Stockholm idag. Jag tror inte jag har sett Modo sämre på hela säsongen, om jag ska veta.
Nej, sen ska jag säga en sak. Jag pratade med en person idag som frågade mig lite grann om Modo, så jag utvecklade mitt resonemang, och jag tror att på ett sätt kom sanningen i fatt Modo. Jag tycker att Modo har gjort en galet bra säsong med tanke på vad som har skett här de senaste åren, och att man har haft det turbulent och tufft. Man har liksom överpresterat nästintill. Men i mina samtal med Mattias Karlin så har jag uppfattat på honom under säsongen, vi har gjort ganska många matcher med Modo, att han har aldrig varit riktigt, riktigt nöjd. Och det där har vi ibland tänkt sig, men nu får han väl ge sig. Liksom. Kom igen nu Karlin, han är ju liksom kravfylld och han har förväntningar. Men jag tror att han har haft helt rätt när han har tyckt att de har fuskat sig ibland till vinster. Man har legat under, man har gått i fatt och liksom vänt och vunnit matcher. Kanske mer på en offensiv förmåga som har funnits på både back- och forwardsidan. Tex Williamson har över tid spelat väldigt, väldigt bra. I en sån här match när det liksom verkligen ställs mot varann och tröttheten finns där, så tycker jag att defensiven klappade ihop rejält.
Och det blir ju noterbart när Björklöven går från att ha en skottprocent på typ 6% i hela semifinalserien till att helt enkelt stå där med, vad sa Tobbe Karlsson, våran alltså kommenterar matchen, sa 43% eller någonting sånt i andra perioden, och det är ju utlösa siffror. Visst, det kanske är en match, men det var ju verkligen häpnadsväckande att se att Björklöven gjorde mål på det mesta de skickade mot mål.
Ja, och det kanske är någonstans, heter det, ackumulerat. Det är liksom, man har samlat på sig, man har byggt upp och skapat möjligheter och chanser, och när du väl fick hål så Tex, som jag är väldigt skicklig och har hållit upp en bra nivå, hade inte sin bästa kväll. Man har ett försvarsspel med backar, och det kan man ju tycka, det har vi faktiskt pratat om förut, och den offensiva sidan på backarna hos Modo är ju riktigt bra. Medan defensiv förmåga, det fysiska spelet, var ju mer eller mindre obefintligt igår. Och så har man ju den stora, det stora tappet i Sam Vigneault, som har varit galet bra och burit upp, tycker jag, Modos spel. Inte bara offensivt. Jag tycker att han har klarat av att balansera. Om det är match 5 jag har det i minne, där han går upp och smäller på Rahimi. Han jobbar klart situationer. Och det där är någon som går först, andra hängde på. Så att det blev inte Modos kväll. Och jag förstår den frustration och besvikelse som fanns i Modoläget efter matchen.
Vi ska komma till det positiva också, det Björklöven gör bra också, men det ska ju också sägas att Riley Woods blir ju lite avslöjad i de här matcherna när Sam Vigneault saknas, att han inte kan driva spelet fullt på samma sätt själv. Det innebär ju att, jag menar, alla vet ju att spelar du med en riktigt bra center, spelar du med Marcus Ljung, spelar du med en Per Lindholm eller en sån skicklig spelare, då drivs ju du av den centern, och är det dessutom en center som både kan driva spel, stå för passningar, stå för för fysik göra sin spelare och göra mål. Sam Vigneault har ju det mesta förutom en utomordentlig snabbhet egentligen. Det gör ju att då kan du se själv mycket bättre ut i den närvaron av den. Men saknas den så tycker jag att Riley Woods blev lite avslöjad, får man faktiskt säga, om man ska.
Ja, men och det är ju egentligen inget märkligt i att det finns ju det är väldigt få, åtminstone enskilda hockeyspelare som liksom kan klara av att briljera. Du måste ha komplementen, du måste ha den som täcker upp. Om jag gör det här så gör han det där åt mig. Om jag ska vara framspelare så måste den ligga rätt positioner. Så att det i sig är väl inte ett dugg märkligt. Nu var det ju förbannat olyckligt för Modo att det här sker där och då i en semifinalserie när man var beroende av han. Så att jag kan bara känna, men med det sagt ska jag också säga att jag tycker båda de här lagen bjöd upp. Vi levde ju med varje match. Jag pratar nästan norrländska nu. Så att vi har ju sett och känt på dem och liksom verkligen studerat dem. Och Modo har gjort mycket som är bra. Och det fanns kanske fler saker som pratade till Modos fördel under den här matchserien. Och det är det som jag tycker är det starka i vad Björklöven gjorde.
För det har väl varit egentligen frågan som jag har brottats med. Jag skrev det på Twitter idag. Att jag har gått och funderat så här. För mig är skitsamma vilket lag som vinner. Men jag tycker att det känns så här att man vill ju ha en spännande finalserie. Sen vilket lag som går upp, det spelar ingen roll för mig. Men man vill addera elementet av spänning oavsett vad som händer. Samma sak, det var ju därför kanske jag lite var besviken av gårdagens match. Att elementet spänning är ju kanske det starkaste sporten har. Spänning, nervositet, känslor, det är ju det som sporten byggs upp på. Det saknades ganska mycket med tanke på att direkt Modo fick lite luft så tryckte Björklöven hål på den ballongen. Verkligen. Och samma sak tänker jag inför finalspelet. Jag tänkte så här, när jag gick in i finalserien tänkte jag så här, jag tror ändå att Modo kan stå upp bättre mot HV71 i en final. Men det ska ju säga det också under den här semifinalserien att det har ju minst sagt vacklat för att Björklöven under stunder har ju sett väldigt bra ut defensivt. Och jag tänker att Modo kanske spelar lite för likt HV71 på det som HV71 är bra på. Nu kanske man svänger lite grann att Björklöven kan slå HV71 på ett annat sätt. Det jag vill komma till med det här är väl egentligen bara det att ingen av lagen har kanske visat sina absoluta styrkor under matchen förutom Björklöven i den sista matchen.
Så kan det vara. Och jag tänker väl kanske på ett annat sätt delvis, eller det går inte stick i stäm med vad du säger, men för HV, det råder inga tvivel om att HV är det bästa laget i serien. De vinner serien, de har förutsättningar och resurser, man har byggt upp en lång bänk, man har många alternativ, man har många bra spelare. Jag kan prata länge, vi kommer komma in på det. Men det ska ju ställas mot någonting annat, och då är det relevanta som jag tror du touchar vid. Vilken typ av hockey möter de? Vilka är det som kan klara av att någonstans hantera den här typen av motstånd som HV är? Och jag tror att nu ska jag inte gå före någonting för jag vet att vi ska prata om dem en stund. Men jag har sett andra sidor hos Björklöven senaste veckan, ska jag kanske säga. Som jag tycker talar för en spännande finalserie.
Ja, och med det här så ska vi försöka också summera Modos säsong innan vi kommer in på det andra. Och jag tycker ju som dig att Modo har, jag följde dem väldigt nära även förra säsongen. Och det gigantiska klivet framåt. Jag brukar se på Varan TV Stories nu, för jag såg på Varan TV när jag var liten. Och gör en sketch där, nu tar vi ett stort steg framåt i tiden. Och så ställer sig alla de här skådespelarna och så tar de bara ett bokstavligt talat ett stort kliv framåt. Och det tycker jag var väldigt roligt. Men det är ju exakt det som Modo har gjort. De har ju tagit ett gigantiskt kliv framåt. Så jag menar, från i fjol var ett lag, alltså kris. Modo var ju under stunder i fjol, långa stunder, alltså vad Södertälje var den här säsongen. Och haft liksom kris på kris på kris, sparka tränare, det har varit krismöte med spelare och så vidare. Vi har berört det tusentals gånger. Men att gå från det till att få Henrik Gradin tillsammans med Mattias Kalin, Jonas Holmström och övriga och få liksom skutan på rätt kurs. Man har gått liksom mot en konstant motvind och försöka korsa sig fram, som det heter på segelspråk, till att helt plötsligt segla i någon form av medvind. Om än, det finns ju några gupp i det här, bland annat uttåget igår då. Men Modo är ju på väg åt rätt
tveklöst
håll.
Tveklöst, absolut. Och jag är den första att skriva under på det du säger. Nu var jag inte med i Hockeyallsvenskan eller nära som ni var förra år. Men ni var ganska tydliga till mig tidigt om att det här är ett nytt. Titta, så här såg vi inte förra år. Det finns energi, de ler, de skrattar. jag var ju gjorde det här
folkmål
bra.
Jag
var gjorde det hockeytugg med några spelare och fick liksom intrycket av att det här var en stark grupp, och det har ju de bevisat. Så att när krutröken har lagt sig lite så kommer man att tycka att det här var ju riktigt bra. Det här var ett klart fall framåt. Och ska man nu bygga för någonting, för jag tycker kanske inte att man hade ett lag som ska gå upp i SHL, så kan det vara bra insikter de har fått på dels vilka spelare som klarade av det här, för det förändras ju lite i ett slutspel. De som kanske var i toppform under grundserien var inte det i slutspelet, och vilka är man vill hålla i handen när det står så mycket på spel. Så jag tycker att Modo, för att sätta punkt för det, har gjort en väldigt fin säsong. De har bjudit på en underhållande hockey, vi har sett många spännande prestationer och enskilda spelare, och jag tycker vi har ett ledarskap i Gradin och Karlin som bådar gott.
Mm. Men det så får vi sätta någon form av punkt på Modo-delen för att ta det här framåt. Och den stora snackisen i Hockeyallsvenskan, förutom det här semifinalspelet och den blivande finalen, eller kommande finalen, det är ju vad som händer med det laget som åkte ur. För när vi ska kolla in lite vad som händer i nyhetsväg i Hockeyallsvenskan, så går det ju inte att sticka under stolen med att vi sa för någon vecka sedan att Djurgården kommer inte att komma ner i Hockeyallsvenskan med samma förutsättningar som HV71. Och sen, bang, lät det. Stod jag på mikrofonen här som en liten gest. Men det här handlar ju helt enkelt om att Djurgården har ju dragit en ren uppercut på de som har tvivlat. De har alltså skickat in John Norman, Daniel Brodin, Marcus Kryger. Nu snackas det om att Adam Reideborn är på väg in. De har förlängt med Ludvig Rensfeldt och Tim Söderlund. De har tagit in Ragnarsson som assisterande coach till Fagervall. Och om än, det här är på pappret och det här är fortfarande i någon form av idé liksom inför framtiden, så ser det ju onekligen väldigt, väldigt spännande ut.
Visst är det så. Jag var väl också med på samma resonemang att tidigare, och som säkert delades av många andra, om svårigheten för HV. Men låt oss ha två tankar i huvudet, för att jag står fast vid en del i det. Men om jag ska prata om det som du nämnde, så är det ju frapperande den kraft som man visar nu med de här namnen som trillar in. Sen är det ju också så att vi har en helt annan hockeymarknad idag än för ett år sedan, när HV71 började göra sina liksom satsningar och byggen och när man skulle rekrytera. Och med det menar jag att det sker ju saker, i otäckheter i världen som liksom gör att fler spelare kan hamna i svensk hockey. Och då kanske man är snabbare som spelare att knyta upp sig vid ett alternativ som finns där. Och där har ju KG Stoppel gjort ett fantastiskt jobb så här långt, måste jag säga, med att verkligen få de här med Djurgårds hjärta att känna att vi kan vara med på den här resan. Sen kostar det säkert en hel del pengar, men det verkar man ju ha täckning för. Så det sportsliga grunden och det man har slängt fram så här långt och det vi hör snack om är ju otvivelaktigt riktigt, riktigt bra.
Det som man ska säga lite grann som varningens finger, som ju HV71 gjorde ju verkligen allting rätt när de gick ner, eller åkte ner, det var ju det att man tog liksom ur alla påsar liksom. Man adderade Hockeyallsvensk toppklass, man tog ju rutinerade spelare som kan driva gruppen i Taylor Mattsson, Simon Önerud och så vidare, och rutinerad tränare du och så. Men det Djurgården har fått i det här är att de har ju framförallt så har de ju skaffat sig en lagkapten i Marcus Kryger, en sån som man vet. Jag menar, är du lagkapten i ett OS-lag? För visst var väl han det? Blev jag lite osäker på, jag såg inte så mycket OS som ska vara helt ärlig att säga. Så var det ju så att skitsamma, han är i alla fall en ledare som har varit med och vunnit Stanley Cup. Han har varit en internationell framgångsrik spelare och som alla vet har ett kokande Djurgårdshjärta. Så på det sättet så har man adderat ledare till det här laget. Och dessutom en John Norman som visst man vet kanske inte exakt vad han kan stå för i Hockeyallsvenskan. Men han har ju tidigare stått för en kraft och en snabbhet, en spelintelligens. Och dessutom de med fysik och det här arga i Daniel Brodin. Mm. Och kan man då addera på det här då riktigt spets i form av målskyttar och så vidare, då blir det här
ja, riktigt spännande. Ja, för så här är det ju. Ska du fortsätta rekrytera framgångsrikt så är det ju oerhört viktigt att du kan påvisa att de här har vi på papper. De som,
det är väl kanske det som är det starkaste som har hänt, att de har liksom sagt det här, det här tror jag ni vill vara med
visst,
på.
Och då får du fler som gärna skriver på det racet vill jag vara med på. Sen ska jag säga en sak för att vara den liksom torra och tråkiga här nu då, men att det finns alltid en risk, det har vi ju sett historiskt. Jag tycker att det finns spelare som vid namn kan vara bra. jag tycker, om jag ska säga HV71, det de har lyckats med sina tyngre namn, det är många som är sammankopplade med HV, som Önerud till exempel, som var där så sent som förra året. Fredrik Forsberg var där. Tyler Wessel var i hockeyallsvenska. Tyler Mattsson kan svensk hockey. De här som har varit ute, jag pratar inte specifikt om Djurgårdsspelarna nu, men när sådana vänder hem så kan det bli en smärre chock när du kommer till svensk hockey. För det är nog helt annat att möta Zug borta i schweiziska ligan än att åka ner till Västervik eller att möta Tingsryd en onsdag på hemmaplan. Och det handlar om vilken karaktär du har. Och det blir en prövning även för Djurgårdsspelarna. De är liksom inte undantagna det. Och det kommer bli någonting som vi kan se framöver.
Det ska bli väldigt spännande att följa. Sen hörde jag, nu har man ju tagit in Ragnarsson som assisterande till Joakim Fagervall som kommer att vara tränare duon. Hör också att Mattias Zackrisson som var i Almtuna här under säsongen, att det snackas om att även han ska kunna adderas till den där tränartrojkan. Och han är också rutin från ligan, och men Jocke Fagervall har ju sannoliken det, så att det kan ju också vara spännande att addera det elementet, tänker jag, om det skulle vara så att Mattias Zackrisson skulle välja att hoppa på det skeppet också om de vill ha tre
ledare. Det ser jag som en jättebra lösning i sånt fall, för att han har också den här passionen underifrån. Ragnarsson har ju en ytterst fin karriär som spelare. Han har varit med länge som tränare. Han har varit på landslagsnivå nu. Jocke Fagervall med sin rutin. Får du in en sån där yngre kille som kan liksom jobba i vardagen lite extra, skruva upp det hela lite, trycka på. Så där känns det bra. KG Stoppel har ju gjort en århundradets comeback.
Ja, hatten av för det KG har gjort. Om än det inte lyckades nu, och det har säkert kostat skjortan. Eller det har kostat skjortan, det som har gjort i SHL. Men han har ändå gjort någon form av rejäl räddningsaktion och försöka, som Mattias Kalin gjort uppe i Modo tillsammans med Henrik Gradin, att försöka styra skutan åt rätt håll igen.
Sen var det den andra tanken jag hade i huvudet, var ju det som jag kanske än inte vet om man lyckas med, som HV har gjort, det är att för det är så mycket svårare, och det här är inte Djurgårdens eget fel. Djurgården är ju en väldigt klassisk anrik förening med många sympatisörer, men jag får en känsla att många sympatiserar med dem på avstånd. Man löser medlemskap, man har en pikétröja, man går på fotbollsmatcher, man sitter på O'Learys i Luleå eller Lund eller Göteborg och håller på sitt Djurgården. Man går inte på samma sätt till arenan. I Jönköping har de gjort det. När Leksand var på knä så kom supportrarna till arenan. Och det här är ju nästa steg, så att inte det är 3-2. Det ska inte vara 2700. AIK har ju gått igenom, eller går igenom, den resan nu. För att det finns så mycket alternativ i Stockholm. Du kan gå på bio, du kan gå på en fotbollsmatch, du kan gå på fin restaurang. Det finns alltså, nu jag ser på ditt ansikte ungefär som att du är från Leksand.
Det är två som måste ha
precis.
Och så säger det första alltid, du kan gå på bio.
Det här visar de i Leksand. Nu är det Ghostbusters.
Men ta då fan inte med det eget godis. Sådär då.
Visar man Ghostbusters 2 nu går upp i Leksand i hösten. Den ser jag fram emot.
Ja, det ska bli spännande. Nej, men jag håller med. Alltså, jag förstår ditt resonemang. Att det krävs ju också att folk är med på resan, både liksom sponsormässigt. Jag såg att Fredrik Bremberg har försökt gå tillbaka till Djurgården och ska jobba där.
Det är ju också en fin rekrytering. Han är ju liksom den mest graciösa djurgården i modern tid. Så att
man hoppas ju att han säger så här när han ska sälja in något. Bara så ni vet så kan jag assistera er i den här affären. Där dog göteborgarna i oss. Nej, men du var inne på det. Vi ska inte bli för långrande med Djurgården, men vi har inte sett någonting utföras på isen än, men på något sätt har man startat silly season med en positiv anda som Djurgården säkerligen behöver för att starta om det.
Och att det är ett statement till svensk hockey och till ligan. Vi har inte lagt oss platt, vi har inte dött, vi är här, vi vill tillbaka. Och det genererar ju också en action, tror jag, hos många andra klubbar att oj, vi kan inte sitta med liksom mössan i hand, utan vi måste framåt, vi också behöver rekrytera, och förhoppningsvis så finns det grund och resurser för det så att man kan tävla, så att vi får en hockeyallsvenska som är bra.
Ja, och det är ju känslan att vi kommer att få. För det är ju inte bara Djurgården som spänner musklerna. Nu hör man att det händer spännande saker, att Södertälje ska addera till sin spelarbudget och de satsar minsann på topp 6. Och det kommer ju sannoliken Mod att göra, och HV71 eller Björklöven som blir kvar i Hockeyallsvenskan. Västerås vet vi satsar, Karlskoga vet vi satsar, AIK vet vi satsar och så vidare.
Jag slänger in en fråga som jag fick från Viktor. Tavitsainen heter han, Södertälje kille som skickade till mig. Annars är det du som får alla frågor, för det är du som sköter om det här. Men han ställde en fråga kring Södertälje och vad man skulle behöva göra där för att göra samma resa som Modo har gjort. Jag tycker att det är lite orättvist om vi ska sätta det kravet på Södertälje eller någon annan klubb att man direkt ska göra en så fin resa. Men det är ett relevant sätt att tänka på. Om man kan koka ner det lite grann, så tror jag, för att ge ett kort svar på det, att det handlar inte om miljoners miljoner. Det handlar inte om enskilda, ska vi kalla det, stjärnor, utan det handlar om att du får rätt i alla kategorier. Då pratar jag sportchef, tränare, alltså ledarskapet, att du får en stabil och solid och homogen grupp, och att du får spelare som är på väg framåt och som är beredda att tillsammans leverera. Det är ju det som är, om vi paketerar Modos framgång enkelt, det skulle Södertälje kunna göra. Jag tycker att man har spännande saker på gång nu. Det var det du skulle säga.
Det
kanske
tycker jag också. Men det man måste ju ändå, det Emil gör, som måste göra också, förändra någon form av kultur där, med tanke på att, jag menar, nu har man hör mycket, och man är inte inom för väggarna, så jag ska inte säga någonting, men det låter som att man har ju uppenbarligen, som det låter, så sitter man ju på ett väldigt, väldigt dyrt kontrakt med Dragan Umicevic till exempel, som kostar skjortan och som kanske inte föll så där superväl ut spelmässigt. Jag hör att Nikola Pašić blev väldigt dyr när han gick från Linköping, och frågan är liksom, det är ju den där kulturen också, att man ska ha många som gör skäl för lönen, men de som är i toppen verkligen måste prestera om de ska ha de här pengarna. Nu snackas det om att typ Marcus Krüger ska ha 175 000 i månaden, kom det uppgifter om från kvällstiden, och vi kommer inte att diskutera den siffran, för den är inte officiell och vi vet inte det med 100% säkerhet. Men det vi vet, det är det att ska du ha ett stort lönekuvert, så måste du leverera i Hockeyallsvenskan, för då har du inte råd med att ha så dyra spelare som inte presterar.
Det är ju farligt om det springer iväg och blir för stora klyftor också i ett lag. Därför måste du ha någon slags nivå på det hela.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Det vi ska leda in det här på också, med tanke på att vi pratar om Stockholmshockeyn, så har det en intressant sak i idag faktiskt. Och det här det tror jag kommer bli officiellt väldigt snart. För det när jag fick höra det här av en person som inte brukar slänga sig med saker utan att det är sant. Jag hör att Brett Sapinski i Västervik ska vara på G och i princip klar för AIK. Och de är redan, som det sägs då, enligt Johan Mr. Maddox som var med och gästade oss, och han presenterade att William Eriksson skulle vara klar, och även att Sion Nybäck är klar för AIK. Och dessutom då, om man adderar Brett Sapinski, så känns det som att man börjar hitta intressanta pusselbitar i AIK också.
Det där är intressant, för att AIK, det har vi berört under tidigare poddar och även i sändningarna på Simor, att AIK bygger lite nytt, bygger om, man har en annan filosofi nu med ett annat ledarskap, och kan man sopa ut lite trötthet, lite de som liksom har bränt sig genom karriären, plocka in den här typen av namn, och då tänker jag snarare på Eriksson och på Nybäck som är, om vi pratar svenska spelare, kan du addera dessutom med importer som har bevisligen gjort det bra. Jag tycker att Supinski och McKenzie som två av Västerviks spelare var riktigt bra. Det här är ju också baksidan för Västervik och en del andra klubbar som är skickliga på att hitta rätt karaktärer, och sen åker de runt och gör det bra, och så sitter det någon annan som kanske har andra förutsättningar eller yttre omständigheter, socialt, vad vet jag, som kan ta de här killarna. Det är ju tufft, men jag tvekar ju inte på att Västervik kommer klara av att ersätta, även om de just nu inte har någon sportchef.
Nej, och det blir väldigt spännande att se vem som ska fylla den luckan och kliva in efter Emil Georgsson. Det är inte heller klart, så vi får följa det, vad som händer där. Men Brett Sibinski, det känner vi båda, jag och du, att det är ett kittlande namn att addera för AIK, om det ska vara så att det är 100%
sant. Visst är det så.
Vi kan väl gå vidare då med den här podden till det som sker. Vi kommer till Hockeyallsvenska finalen. Vi håller det bara på ett halster lite grann och vill att ni ska hänga med oss en liten stund till. Det är ju så också att kvalserien till Hockeyallsvenskan pågår i högsta fart och med högsta spänning, för att det skedde ju resultat igår som ju blev intressant. Nybro mötte Hudiksvall. Hudiksvall hade inför gårdagen vunnit alla matcher och stod på 16 poäng. Nybro var 3 och hade 11 poäng och Östersund där bakom hade 12. Nu vann både Nybro då efter straffläggning mot Hudiksvall, vilket också gjorde att det blev spänning där då, för att Nybro fortfarande är kvar i racet. Sen så har ju även Östersund vann i efter sadden overtime mot Väsby, vilket gör att de också är med i racet, och de möter ju också Hudiksvall på hemmaplan i nästa match, så att det här kan ju bli ett ruggigt intressant race de sista tre matcherna.
Absolut, och Hudiksvall är ju de som mest uppenbart går för det och som har byggt för det, satsat och som står redo, som jag förstår det, med en allsvensk, vid ett allsvenskt avancemang. Östersund har väl på något sätt ändå skrällt och överraskat lite grann, och har ju en del spelare när jag tittar igenom, för vi pratade om det i en sändning nyligen när jag försökte liksom kolla, läsa på lite mer, att det finns ju något spännande. Och då kommer jag att tänka på, jag ska berätta en kort historia. I Östersund finns en spelare som heter Elias Bjur som har varit runt i lite svenska klubbar, och jag fick honom till Nyköping. Vi pratar kanske säsongen 9-10 eller något sånt där, kom han från Modos juniorer om jag minns rätt. Och då hade han bilat ner, och det här är en riktig filur, alltså en härlig människa som ser du honom spela hockey så tänker du, vad hela friden är det där? Långt hår och lite skägg och har massa saker för sig på isen. Nu blir jag så exalterad så jag tappar rösten här. Men kör han ner från Övik, han hade en Saab 900 tror jag det var. Det packade den fullt med allt han ägde och hade. Så när vi tog emot han vid ishallen, jag och Fredan Johansson, min tränarkollega, så var vi ute och pratade med honom. Så han öppna bakluckan på den där Saaben, och då var det så mycket grejer så han hade inte fått med sig allt, och då hade han valt att prioritera bort vissa av hockeyprylarna. För han skulle ha med någon sån här gitarr för något tv-spel, och det var instrument och en udda fågel, men som fortfarande gnuggar på och som gör sina poäng och som betyder mycket för Östersund. Så att jag tycker att de är med och tävlar i det här racet är rätt fräckt, när Hudiksvall och Nybro på förhand var de stora drakarna.
Högintressant också. Det lät ju som att han hade en sån här Guitar Hero gitarr. Och då undrar jag, hur länge sedan är det här? För det känns ju att Guitar Hero var ju helt dött ut. Det var ju någonting man gjorde på förfest när jag var 20. Det
2009. Så det, du var...
Ja, men det, då var det Guitar Hero som hetade, skulle jag faktiskt säga.
År där jag har lite dålig koll på min egen karriär. Men så kan det vara.
Shit, vad roligt det var. Spelade
aldrig
du där?
Alltså, jag har ju tv-spel.
Jag var ju gammal trummis. Så jag var ju glad gammal när det kom där. Rockband. Det
låter som du är 72.
Ja, men då fick man ju... Ja, men jag spelade jag hade trumset så här, med en fräck dam framme på baskaggen som låg på en röd sportbil så här, som mina föräldrar köpte till mig. Jag tyckte det var nästan opassande så här, efterhand att de köpte just det trumset. Men det var ett bra trumset så jag gillade hemma. Det är ju för övrigt det absolut sämsta tipset man kan göra till föräldrar, att köpa ett trumset till sitt barn. Snacka om att leva om. Nu finns det sådana här digitala trummor som man kan...
Så du var trummis.
Sidospår var det där.
Jag fick sparken från skolkören. Ja, den jävla läraren, den kärringa sena ibland. Jag funderar på att backa över när med bil. Nu har jag ingen bil, men jag cyklar på henne. Hon sa rätt mitt under en repetition att Fredrik, jag tror det är bättre att gå tillbaka till matten. Och det, man var ju där, det var ju några hockeykillar för att man skulle slippa ha matten. Men jag fick lämna och det förlåter jag aldrig!
Nej, det förstår jag. Du skulle ju vara en sån här kille som skulle stå med
ja,
triangeln.
Doa. Vet du, så doa kör. Det har jag alltid känt att skulle jag göra karriär så skulle jag vara, du vet, de som tar liksom en annan ton. Nu kan jag inte sjunga förvisso, men jag tycker de ser ut att ha ett skönt jobb. Det är lite som en assisterande tränare, om du tänker. Artisten är headcoachen, får slita arsla av sig. Så står den assisterande där och doa lite. Och det är jag.
Det kommer bilder, ja, det kommer bilder i YouTube här. Jag ska låta det vara. Du, för övrigt, jag noterar bara att Östersund mötte ju Väsby. Och en som gjorde 1-1 målet för Väsby, det var ju Rickard Blidstrand.
Ja.
Det som är lite kul med det här var ju att Rickard Blidstrand var ju med. Han spelade ju kvalet mellan Väsby och Kristianstad i fjol. Och nu spelar han kvar i Väsby. Men när vi stod och körde matchen mellan Kristianstad och Modo match 6 så var ju Rickard Blidström, han jobbar ju numera att Sigmar. Ja. Och som
jag
fotograf.
Jag pratade med han på planet och då hade de ett litet break, någon dag träningsledigt, och då passade han på att gnugga lite för Sigmar.
Ja, han är rent krass kan man säga att han jobbar åt NEP, alltså NEP, vårt produktionsbolag, de som kör kamerorna.
Och så lägger jag till att hans bror Robin som var målvaktstränare i Oskarshamn är ju också, vad har han för titel? Jag kan
Han är EVS kallas det på tv-språk. Alltså han, man kan säga krasst att han kör ut repriser och bilder som är sparade liksom. Han sköter arkiverade bilder och sånt som inte sker live helt enkelt. Så han EVS redaktör eller EVS EVS producent eller vad det kallas. EVS-svarare. Men jag tycker det var lite kul att Rickard Blidstrand gjorde mål. Det vi ska säga om det här är att det är fortfarande slagläge för Hudiksvall. Men imorgon lördag, på söndag tror jag det, så möts ju Östersund och Hudiksvall i Östersund klockan 16.00. Så om ni inte vill se, eller efter det har sett Rögle-Färjestad, så kan ju det vara intressant att följa hur det går mellan Östersund och Hudiksvall. Vill också dra en liten lans för att HC Dalen är ju faktiskt också med i det här racet. De är ju faktiskt på samma poäng som Nybro. 13 poäng och har ju faktiskt en chans, om än det är tufft läge, så har ju faktiskt även Dalen en chans att gå upp i
Åka. Ja, hoppet lever där. Pelle Gustafsson, gamla från Oskarshamn från början, HV och lite NHL-spel, en skicklig back, numera coach.
Så är det. Så vi får se vad som händer där och vi kommer följa upp det i nästa vecka när vi kommer att podda igen. Men ska vi ta tag i elefanten i rummet då. Det som sker lördag kväll 18.00 på Seymour Hockey, så är det dags för det vi har väntat på hela säsongen, nämligen den hockeyallsvenska finalen. Vi tar det från Huskvarna Garden och in till introlåten. HV71 spelar bäst ändå mot Björklöven, alltså där det efter en veckas väntetid för HV71 är nu klart en motståndare och det blir Björklöven.
Jag har besticken redo att hugga in på ett resonemang kring det där. Oerhört taggad och redo för vad som är det vi har väntat på, det som har vuxit fram. HV har varit klara en tid sedan skärtorsdagen och nu har vi en motståndare klar. Och det här är ju ytterst intressant och ska bli skoj att följa på nära håll.
Det uppenbara som ju alla pratar om man kollar runt i Hockey-Sverige, det är ju det att alla ser ju HV71 som, ja men ska man rent krasst säga, så är det ju så att HV71 har en SHL-plats att förlora, om man ska se det till hur alla ser på den här matchen, och att Björklöven har ju ett skrällläge, men alla räknar ju på något sätt att HV71 ska vinna den här matchen. Och då undrar man ju då, finns det några frågetecken som gör att Björklöven helt plötsligt kan irritera dem och kan skaka den här matchen?
Det kanske kan vara. Jag ska bara berätta kort. På flyget idag tillbaka från Umeå till Arlanda så satt jag snett emot Johan Svensson, Maddock. Och sen när vi hade, precis innan vi lyfte, så fick jag ett sms från Sanny Lindström som bad mig tippa för Expressen. Hon frågade en massa.
Du svarade nej va?
Ja, jag tippade. Men jag tänkte inte säga vad jag tippade. För
ja,
får
ja,
köpa
det gjorde
tidningen.
Jag också.
Ja. Men då ska jag avslöja, för då så sa Sanny, eller Johan till mig, ja Sanny skickat till dig. Så frågade jag Johan då, när vi gick av flyget, hur ser det ut? Vilka har tippat på Björklöven? Och då berättade han, det var lite kul, och sa han, Fredrik Händemark tippar 4-0 i matcher till Björklöven. Olle Liss avgör alla fyra.
Dala-Froda-Mafian går ihop här.
Och sen var det Engman, Luleå där, Ulf Engman som hade tippat. Så det är några sticker ut hakan. Men det råder ju inga tvivel om att förutsättningarna är tydliga. man tittar på historia, man tittar på trupper, vi ska komma in på lite detaljer hur vi tänker och tycker, men det är en klar favorit. Men med det sagt, jag tycker man ska ta i beaktande. Du och jag var i Hägglunds arena så sent som igår. Där skedde ju en stor sensation 2016, var det? Jag vet att jag var på plats i Leksand någon av de matcherna. Vi har pratat serien Modo-Leksand. Där Modo fullständigt körde över Leksand. Leksand var totalt utspelade. Leksand vinner. Så det där har hänt. Och vi blir så naiva ibland, vi som jobbar med hockey, för vi drar slutsatser för tidigt. Och jag menar att Björklöven kommer ge sig fasiken på att ställa till det för HV. Och de kommer ha en tydlig plan i det. Så att jag tror inte vi ska, och det är för allas bästa, dra slutsatserna än.
Verkligen. Och som du säger, den matchen, där var det ju verkligen ett lag som, vad spelar man, 21 perioder eller 22 eller vad det blev. Och helt plötsligt så var det ju så att Leksand vann, trots att Modo var ju bättre i typ 19-20 ja, av dem. Och körde över Leksand fullständigt och ändå vann Leksand.
Så är det, och det har liksom hänt, och det måste vi ta i beaktan. Men sen måste vi förhålla oss, eller jag gör ju naturligtvis till det rimliga. Skulle man gå runt och tycka att världen i allt väsentligt var fullständigt ologisk och orimlig, så tror man skulle ha en jobbig tillvaro.
Om vi har ju sagt att vi ska försöka gå igenom det här lagdel för lagdel då, för att försöka komma till någon form av slutsats var Lövens fördelar ligger, vart HVs fördelar ligger. Och om vi tar det lagdel för lagdel, om vi börjar med målvaktssidan, så står ju då Filip Larsson och Jonas Gunnarsson på ena sidan och Claes Endre och Jonna Voutilainen står på andra sidan. Det är ju Claes Endre har gjort en omvändning om hans säsong, som helt enkelt är i dur då helt plötsligt igen. Och helt plötsligt blir ju första målvakten i det här Björklöven och spelat några riktigt, riktigt bra matcher i den här semifinalserien inte minst. Och vad tänker du om målvaktsduellen?
Jag tycker ju att Jonas Gunnarsson är lite underskattad. Jag har bidragit till det. Vi har inte pratat jättemycket om honom under säsongen. Jag tänker Seymour nu. Men det är också för att han har kommit lite grann i skuggan av ett i övrigt stabilt och solitt HV71. Han har kanske inte varit fullt så prövad alla gånger. Men jag tycker han har blivit bättre och bättre. Och det vi ska komma ihåg var att HV länge och väl var nästan 50-50 som jag uppfattade. Man spelade båda keeprarna som gjorde det bra. Sen har Gunnarsson tagit allt mer. Han har stått nu. Han har varit tillräckligt bra. Han har erfarenhet och meriter. Så jag skulle säga att Gunnarsson är klart godkänd, men inte fullt prövad. Om jag hoppar över på den andra sidan direkt, så säger ju att Endre hade en galet fin start i Björklöven, sen kom Voutilainen och tog över den platsen. Sen kommer han in på en tillfällighet match 2 i semifinalserien och är rasande bra. Det är en målvakt som har ett självförtroende som är enormt just nu. Därför så tycker jag att den fighten är ganska jämn.
Och jag håller väl med där. Det jag tänker också är väl att det är ju här som ju Claes Endre, eller om det blir Jonna Voutilainen som står några matcher också, att de måste göra sina livsmatcher i princip. För att det är ju det som avgör. Om de inte spelar, ja men, 4,5 stjärna av 5 stjärnor, om man ska se på ett trip advisor betyg när man kollar på hotell när man ska utomlands, vilket jag sitter och scoutar nu efter säsongen, så är det ju så att de måste ju vara där uppe, för annars har det Björklöven inte en chans. De har inte råd att göra liksom en platt matcher, utan de måste verkligen göra sina bästa matcher för säsongen. Jag håller med, jag tycker att Jonas Gunnarsson är underskattad. Jag tycker också att det är ett ganska självklart första val i HV71, och med Filip Larsson har gjort väldigt bra matcher under säsongen också. Men jag tycker ändå här, även här har HV71 en liten fördel. Men jag tycker verkligen att Claes Endre har gjort det otroligt bra i Björklöven.
Jag slänger in ett frågetecken, och det är, jag upplevde nu när vi har sett Modo-Löven-serien så nära på, så tycker inte jag alltid att Modo i skarpt läge utmanade Endre. Och det kan ha att göra med två saker. Försvarsspelet hos Björklöven tvingar Modo att liksom hamna på utsida. Det blir lite simplare avslut. Man har inte haft tydliga 2-1, 3-2. Jag tycker inte man har haft frilägen. Den här situationen som verkligen ställer det på sin spets. Kan HV komma åt det? Ja, får se då hur Claes Endre hanterar det. För det är två olika typer av målvaktsspel i mina ögon. Så där finns ett frågetecken. Men i övrigt är vi hyfsat överens, va?
Och det är väl exakt det som HV71 måste försöka klara av, att ta sig in liksom i ansiktet på Endre och komma på den insidan, vilket Björklöven har gjort det bra i försvarsspelet sen det att Viktor Stråle kom in tillsammans med Lahti där för att sköta försvarsarbete. För jag tänker att Öhman mest sköter special teams och forwards, men det är också såklart en del av försvarsspelet. Men där känns ju också som en nyckel att Björklövens försvarsspel måste också klaffa till 100%.
Ja, så är det, och det hänger ju ihop. Det finns väl ytterst få exempel på ett lag som har varit totalt utspelade över 7 matcher med en målvakt enbart. Det handlar ju om att andra också sticker upp. Jag drar inte den jämförelsen vi pratade Mod och Leksand, utan helheten ska vara tillräckligt bra. Men 2 bra målvakter, och det finns en anledning till att de är i final, för att de har bidragit starkt.
Verkligen, och kollar man till en backsida så finns det ju ett orosmål för Björklöven att Jesper Lindgren är avstängd ytterligare en match. Jag måste säga att jag tycker att Jesper Lindgren var gäst i våran studio igår, och jag tycker att det blev en värdig intervju för den avstängningen, att han sa det att ja, men jag försöker liksom gå in och trycka bort armarna i den här situationen, och jag råkar träffa huvudet, det är 3 matchers avstängning, jag kan inte neka för det, var ju i princip det han sa, utan det är en olycklig händelse, att jag menar såklart inte för att skada. Och jag tycker att det var ett sunt resonemang från Jesper Lindgren i den situationen.
Det är det, och det är inte alldeles enkelt. Det tror jag folk glömmer ibland som sitter och dömer det här. Någon är med på tv i en intervju. Spelarna, ganska unga killar. Det är inte alldeles enkelt. De där starka lamporna är på. Man vet att det ska ut till folk. Att säga rätt saker, att förklara sig, vara ärlig och uppriktig. Det tyckte jag att han var. Sen sitter det säkert folk och tycker att vi ska trycka dit dem. Men det där är ju någonting som du och jag har sagt förut. Och jag är väldigt tydlig att det är inte mitt uppdrag. Jag är inte där för att förnedra någon eller få någon att må dåligt. Eller vara Janne Josefsson på Uppdrag granskning. Utan vi kan föra ett resonemang. Vi ska naturligtvis ställa kritiska frågor och tankar som vi har om så krävs. Men jag tyckte också att han gav ett gott intryck. Men kopplar jag ihop det med backsidan, så säger jag så här när det gäller Björklövens backsida. Den har övertygat på mig genom att spela enkelt, tydligt och konsekvent. Det har varit nyckeln. Man är konsekvent. Man gör samma saker gång på gång på gång. Vilket skapar en tydlighet i spelet. Med Daniel Rahimi i spetsen, som har varit så här långt slutspelets stora aktör.
Verkligen, och nu får han ju dessutom mäta sig med sådana som också har den storleken i Oliver Boom, Niklas Torp, som kan spela det fysiska och trubbiga spelet inne framför mål. Och men jag skulle säga att jag tycker att Daniel Rahimi är lite bättre på det än vad Niklas Torp och Oliver Boom är, men det är ju bara historik, och det kan ju bli något helt annat i den här finalserien förvisso. Sen har ju också HV71 de backarna i offensiva roller som Emil André och Chad Billings, som ju är på kanske en nivå upp än vad Björklöven har.
Där ligger den stora skillnaden, tycker jag. Och dessutom så har man fler alternativ, fler att välja på. Man har på något sätt dubbel skicklighet på varje typ av spelare. Om inte Torpe på humör och kör över någon, ja men då gör Boom det. Om inte Billings sätter fart på spelet med en lång första pass, ja men då gör André det. Så att de har ett bredare stall, och det gäller ju på både back- och forwardsidan. Men Björklövens försvarsspel i sin helhet med backarna främst har gjort det väldigt bra, och det blir intressant att se hur HV hanterar det.
Ja, och det man inte ska sticka under stolen med och konstatera är ju det att även HV-spelarna är ju mänskliga. Jag menar, de vet ju om säga vad man vill, men om Björklöven nyper första matchen så kommer ju också då elementet av press på dem, att det adderas ju till deras axlar, att säga shit, nu vi har tagit oss hela den här resan. Men för HV71 så är det ju så att även om allting har fallit på rätt plats, om de inte går upp så har de misslyckats med deras uppdrag för den här säsongen.
Verkligen, och det är lätt att säga så här långt, men de har hanterat det bra, det har de gjort, men det har aldrig varit det här absolut skarpaste läget som de befinner sig just nu i. Jag har ingen anledning att tvivla på att de skulle klara det, för det tror jag att de gör, men det ska bli mycket intressant. Och precis som du sa, vad händer vid en blek start? Nu har de inte spelat på, ja det blir ju 8-9 dagar va, kommer
nio
de
dagar
mot ett Björklöven som har spelat jättemycket och rimligtvis borde vara lite fysiskt tröttkörda, men de har ju däremot en boost av att vinna en sjunde avgörande på det sättet de också gör det, så att där får vi se.
Och de har ju dessutom, ja men då snackar man så här, är man i matchtempo för man kan inte träna som man spelar matcher och så. Men det blir ju också det här att, ja men ska liksom matchen ska sättas på det sättet de vill, att de ska få spela hockey på det sättet de vill. Nu vet vi att det kommer att, det är redan fullsatt och slutsålt i Husqvarna Garden och det blir ett element också. Men det kan också bli något som blir prövande för dem. För det som HV71 haft, med all respekt till Västervik och Karlskoga, för det var det ganska jämna matcher, inte minst mot Karlskoga där HV71 har dragit det längsta strået som ju ett topplag ofta gör. Att man drar de här små marginalerna till sin fördel, vilket gör att man vinner matcher. Men de har ju inte blivit, ska man säga krasst, de har ju inte blivit så hårt prövade i det här slutspelet egentligen.
Nej. Och det är ju deras egna val. Jag känner igen det där, en dålig jämförelse kanske, men mitt första år när jag var i Norge när vi vann guld så hade vi en väldigt enkel resa genom kvartsfinalen och vann liksom med storsiffror och så vart det svårare i semin plötsligt och så fick vi, nu hanterade vi det bra, men jag minns känslan, för det uppstår en stress hos laget, tränare, spelare när du inte har full kontroll på samma sätt som du hade tidigare, men det går att hantera och det är därför jag tror på HV mer än jag gör på Björklöven, men jag tror som du är inne på, den knorren på det här, om det skulle ske en justering i det mentala spelet så skulle Björklöven kunna vara sensationella i sina resultat då.
Ja, och det, vi vill summera det här med att vi ser fram emot den här finalen med väldigt, väldigt stor spänning. Det ska bli otroligt kul att få följa det här och jag tror att väldigt många är nervösa. Nu är HV-fansen suttit och laddat för den här matchen i en vecka och ringa in i kalendern och liksom kan ha fullt fokusera ut på det här. Det kommer bli en häftig kväll i Jönköping.
Det kommer det bli, och ska vi bara runda av det med forwardsidan för att vara tydlig där, så tycker jag, om jag bara knuffar in lite så får du sätta några motargument här, men jag tycker att det jag sett som har varit spännande med Björklöven, för vi har ju följt dem nu, HV har vi pratat förut och vet kvaliteten, men jag ser några som växer. Det som skedde i match 7 med Ryan Gropp har blivit en favorit för mig. Han har en fantastisk skridskoåkning, en balans, en tempoökning och skillnader i liksom strukturen på sitt sätt att spela på. Jakob Olofsson tycker jag har gått och blivit den där som jag trodde jag skulle få se tidigare. Så att Björklöven har några pigga, fräscha gossar som kan bryta mönster.
Ja, Bengtsson väntar mig fortfarande lite grann på islossning. Wiklund har inte levt upp till sin fulla potential. Tycker jag också börjar komma lite mer och mer. Fredrik Andersson och Vickerer som back ser mer spännande ut där än någonsin, har på sig. Det känns som att han är en framtida back framöver, men det återstår jag att se. Ja, exakt. Men det känns mycket som är spännande i Björklöven och det drar vi väl visst. Såklart så har ju vi någon form av eftersmak av matchen i torsdag, så det, där det väldigt mycket såg väldigt bra såklart ut. Men det är klart att får man folk att spela så nära sina 100% och HV inte kan få Davidsson bröderna till att maximera, att Miles Powell inte är på topp och att Tyler Kelleher, hans frånvändningar inte funkar varje gång utan han nyps dit i sargen, och att Hunter Shinkarik inte syns och Fredrik Forsbergs skott ska gå över. Det är ju mycket element som ska stämma också.
Verkligen, och det är ju det här som gör det så dramatiskt, och det som läggs på är ju inte bara, vi kan prata hur mycket vi vill, spekulera kring prestationer som har varit, men det är ju allmänt känt och väldigt vedertaget att när de stora matcherna spelas så är det andra karaktärer som har ibland en förmåga att göra skillnad och kliva fram, och det kommer vi att få följa. Så det ska bli intressant nästa vecka när vi poddar, när vi har ett läge som teoretiskt skulle kunna vara 4-0 till något av lagen, eller hur? Men vi skulle också kunna sitta med...
Det kan ju vara 3-0 för ett lag, det kan vara 2-1 för något lag också. För vi kommer ju, då kommer vi att podda fredag som vanligt igen.
Ja, och då ja, men precis, det kan vara 2-1, 1-2, 0-3, 3-0. Va? Nu min matematik här låter som någon märkvärdig typ. Men så är det, och då vet vi mer och vi har sett mer, och det är det som gör det här så spännande. Vi kan spekulera hur mycket vi vill och folk tycker om att lyssna på spekulationer. De spekulerar nog i Jönköping och i Umeå på arbetsplatser. Och på
tro mig, det gör de.
Ja, i sms-trådar och på chattar och allt vad det heter. Så att spännande ska det bli. Vi är ruggigt redo, vill jag påstå.
En annan grej där, det är någonting som ju du har adderat till din repertoar under tiden i Umeå, det är det att du har stött på Per Kent ganska mycket och blivit ganska vass Per Kent-imitatör. Hur låter Per Kent? Vad tänker han inför den här? Vad måste man flika in här? Per Kent, alltså. Jag måste bara flika in innan du drar hela den här. Det är det. Jag hörde att Per Kente ska efter matchen köra upp till Haparanda för att sen ta sig till Jönköping. Alltså från Övik i torsdags till Haparanda, sen tillbaka ner till Jönköping. Det är ju snudd på att det är närmare att köra runt hela Sverige och passera liksom Treriksröset ut till Åre och så hela vägen ner till Halmstad, runt Karlskrona, upp till Kalmar, över Ölandsbron, tillbaka Långe Jan, upp och så upp via Döderhudsviken, Oskarshamn, Stockholm och så sända ner efter E4 tillbaka till Jönköping igen.
Nej, men det är väl inga avstånd, hade han sagt något. Man ska inte imitera. Jag imiterar med kärlek, men vi tar en rejäl imitationsvår längre fram när det här är över, så jag slipper möta dem, för jag ska ju träffa Karn imorgon.
Ja, men jag tror att han förstår att du gör det med kärlek. Innan vi rundar av här så har vi fått ett gäng frågor också. Mm. Jag har valt ut några av dem och några som är berör. Och både jag och Fredrik, vi får ju otroligt mycket frågor om domare och domslut och till höger och vänster. Och jag tror att jag och Fredrik har gjort det ganska tydligt för er nu att vi är sjukt ointresserade av att prata om domslut och hur folk dömer till höger och vänster. För det är helt enkelt så här att det enda jag vill säga till folk som gnäller, det är att gör det bättre själv då i princip.
Ja, jag är också trött på det. Vi ska naturligtvis uppmärksamma felaktiga domslut om det handlar om frapperande saker eller där det kräver ett resonemang. Men att vara allmänt gnällig, ryckas med i den här trenden som finns att man ska rulla domarna i kära och fjädra dem. Och man ska, jag köper inte det där. Det är inte bra för någon part, det är inte bra. Det är inte det spelare och ledare vill åt heller. Jag förstår frustrationen när det sker. Men vi ska vara förståndiga i det där och vi ska naturligtvis tycka till när skarpt läge uppstår.
Och alla har en agenda med det också. Ja. Alla har en agenda med det framförallt. Det är det som är mest enerverande i diskussionen. Däremot så Lundberg 59 är en av de många som har ställt frågan om det här med förstärkning av filmningar. Om de har ökat och vad borde hockeyn göra för att det inte bli som fotbollen. Och jag skulle inte säga att vi är på väg dit, men det jag noterar är att folk kanske inte filmar, men en filmning är ju så här, om du försöker få med dig ett domslut så är det rent krasst en filmning i hockeyns regelbok. Någon form av där du försöker söka en utvisning, det är
jag,
en filmning.
Jag tycker att det är för det första fel begrepp. Det är inte film, det är förstärkning. Och förstärkning sker åt helvete för ofta, rent ut sagt. Och där skulle domarna, jag hade ett snack med en toppdomare nyligen om det här och jag sa, ni måste ta det oftare. Ni kan ta en tripping. För det må så vara att han är där och pillar. Men den här andra som faller för enkelt, han ska också ha en tvåa. Och jag tycker att det man i efterhand upptäcker som är väldigt tydliga sådana som ställer till det, det ska verkligen straffas. Och då ska det inte vara 250 kronor eller 3000.
Nej, det ska vara avstängning.
Ja, det ska vara en match. Det ska vara en match, banne med. För att det där måste vi få bort. Det är ett otyg. Jag vet inte om folk tittar på för mycket. Är det italiensk fotboll som är kända för det där historiskt? Eller vad det är för trend vi ser i?
Ja, det är all fotboll nu. Men det är ju framförallt är det någonting som jag tror att alla inom idrotten, alla vet att alla gör allt för att vinna. Men det här är en väg som inte idrotten i ishockey vill gå. Alla som håller på med ishockey vill inte ha den här skiten till sporten. Så det här måste vi stävja.
Ja, och det krävs också att tränarna vågar vara oerhört tydliga på sina egna spelare och att man markerar.
Ja, men du som har varit tränare, alltså skulle du vågar absolut säga åt en spelare så att det är du fan
i. Sen har jag säkert sett mellan fingrarna när det har gynnat oss på ett sätt. Jag menar, jag är inte sämre än att jag gör sånt. Jag är inte en bättre människa än någon annan. Men vad jag har i fräscht minne de senare åren, så har jag haft det resonemanget att jag tycker inte att det där är okej. Okay, och jag tycker inte att man ska ligga kvar för att förtjäna någonting med ett hårdare straff eller någonting. Utan res på dig, bit ihop, ta ditt ansvar. Håll inte på med det där. Och det måste vi träna. Den frågan ska upp, tycker jag, bland tränarna när man samlas och har snack där. Så att där är vi helt överens. Bort med skiten.
Ja, och det är någonting som jag tror att man faktiskt måste, någon form av krafttag från tränarna när man samlas med tränare, sportchefer och domare och ledningar, att man helt enkelt måste hitta en väg och säga så här, ja men det måste vara på tränarnas ansvar, för klubbens ansvar, för lagkamraters ansvar, men det måste också vara att man inte bara kan ta de här besluten när det passar liksom, när det inte är gynnsamt i ett visst läge i en match, utan det här måste stävjas och det måste kunna stävas i efterhand och man måste våga försöka ta bort det här, för det här måste bort.
Helt rätt.
Nästa fråga, Permits frågar, det här är ju högaktuellt just nu med tanke på att vi är det, och det blir en väldigt stor fråga som vi inte kommer att gå allt för djupt i, men han säger, ser ni en fara med ensamutredarens modell där de etablerade HA-lagen bara har en plats att slåss om, och det blir väldigt svårt när det kommer ner en stor drake från SHL som kan värva ihop en SHL-trupp i stort sett. Det är ju så att det här är ju en verklighet som fungerar så sportsligt att folk har olika förutsättningar. Det är samma sak i andra idrotter, att folk lever efter olika kostymer. Min kostym är större än din, och det, nu pratar inte jag plånbok, utan nu pratar jag för min bokstavligt tala kostym. Och det här kommer ju att bli svårt att förändra. Sen är det ju faktiskt så att jag menar, pengarfördelning och sånt är svårt att styra över. Men hur ser du på frågan?
Jag tycker att det är relevant att diskutera kring det. Jag upplever att de här klyftorna man har pratat om i hockeyn har ökat. Jag tycker det känns som att det har cementerats vilka som är de större klubbarna. Det finns några SHL, eller många SHL då, alla egentligen, och sen har du några ytterligare i hockeyallsvenskan. Och fortsätter den de, att det där det som drar iväg, då kommer det ju vara, då kommer det ju stå kring ett antal klubbar varje, det är liksom konstant. Samtidigt ska vi säga att vi har ju sett exempel, Oskarshamn är i en kvartsfinal och pressar seriesegrande Rögle. Timrå, som ingen trodde på, eller få i alla fall inför ett kvalspel, håller sig kvar i SHL medan Djurgården åker ur. Så det händer och sker saker, så jag tror man ska ha lite försiktighet i det, men det är värt ett resonemang. Vi måste få fler klubbar som kan vara med och tävla, om än inte på exakt samma förutsättningar, för livet är inte rättvist och det är inte hockeyn heller.
Nej, jag hade ett gäng frågor till här, men jag känner att det blir liksom för stora frågor att besvara. Fredrik Andersson till exempel frågar om vad Karlskoga ska göra för att ta sista steg från OSL. Det känns som någonting vi får ta efter säsongen.
Jag tror att det vore intressant vid ett något avsnitt att vi tar alla lag för lag och liksom, vad lägger vi deras resväska för att de ska kunna flyga till SHL.
Ja, men det kan vi ta framöver när vi har en finalserie som har passerat. Men nu är det faktiskt det som vi lägger det stora krutet vid. Ja.
Men jag har en sista fråga till dig. Från killen som heter Filip då, som är grymt nyfiken på Lars fyspass på MSA inför matcherna i Övik. Det står också något att tydligen har de skaffat pool ute i gymmet där. Är det något du kan berätta lite kort om innan vi bryter för dagen?
Nej, men det är ju så, Mattias Kalin sa det, satsar du på att undvika vassen i sommarlimmet? Det var otroligt dåligt med imitation av Mattias Kalin. Men nej, men jag försöker, jag är ju så, man käkar ju och förtär saker som kanske inte alls är hälsosamma. Jag kanske inte är världens mest hälsosamma människa i vanliga fall heller. Men när det är viktiga matcher så tycker jag det är väldigt skönt att man har tränat och rensat skallen inför. Och då var det så att MSA-gymmet ligger just bredvid arenan, Hägglunds arena i Örnsköldsvik. Och då var jag där för att träna. Och då var det också så att Modos fystränare Jonas var där, och även Tobias Wiklund som ju är han är ju skadad spelare, men nu som också hjälpt till på bänken i Modo. Man kan ju kalla honom en assisterande tränare, och då ska ju de köra. Det här är alltså spelare och ett idrottare som springer maraton på under 3 timmar, och det tror jag att en sammantagen analys kan konstatera att jag inte gör. Och då så kör de några fyspass där, och då fick jag köra samma fyspass inför matcherna, så här 45-15 intervaller. Fruktansvärt jobbigt, och dessutom så adderar ju mina svettningsnivåer till det här. Jag hade, när jag kommenterade Tour de France 2 somrar, så körde jag Tour de Lars, och då cyklade väldigt mycket, och då blev det så att alltså vaktmästaren i TV4-huset sa det att jag tror att du måste liksom köpa mer än någon form av skrapa eller någonting, för att jag svettade så mycket så det blev liksom en pool under cykeln. Och därför började jag fundera på om det skulle bli vattenskador på gymmet i Örnsköldsvik när jag körde de här cykeln. Passen, men ja, jag hävdar att det var bra för min fysiska hälsa och sen bra för min mentala tillstånd för att kunna stå och orka med dig.
Ja, men det är en bra tanke, och då kan jag bara som sista grej säga att när du då gör det här för de som lyssnar och tittar på Simor, då samtidigt som du gör det här så promenerar jag, Tobbe Karlsson, kommentatorn, och vår kära kollega Hara Lyckner upp till ett café. Ett religiöst café i Örnsköldsvik där vi äter en kula glass, tar en kopp kaffe, sitter i solen och njuter. Så vi kliver in med olika liksom, senaste timmar där till sändningen, och vi lyckas ändå få ihop det. Det tycker jag är ett bra slut på den här podden.
Det är också för... Ja, verkligen. Men det ska ju sägas också att vi har ju andra olika fysiska förutsättningar inför matchen, vilket gör att mina kinder mår också bra i tv-rutan av att jag har tränat lite grann innan. Det är så. Nu laddar vi för en hockeyallsvensk final mellan HV71 och Björklöven. Vi ses 18.00 lördag. Simor Hockey är det som gäller, och då ska vi få se crescendot av den här hockeysäsongen. Det ser vi fram emot. Ta hand om er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.